Kapitel 5. Skuggan i Shainar. Släcka. Ordet tycktes hänga kvar i luften, nästan påtagligt. När det gjordes med en man som kunde bruka kraften och som måste stoppas innan vansinnet drev honom att förgöra hela sin omgivning, då kallades det att stilla. När man gjorde det med Aesir var det att släcka. Släckt. Att inte längre kunna styra kraftens flöde. Att kunna känna Saidar, den kvinnliga hälften av urkällan, men att inte längre ha förmågan att röra vid den. Att minnas det man förlorat för alltid. Det var så sällan någon utsattes för detta att alla noviser fick lära sig namnet på varje Aesir som släckts ända sedan världsfallet. Och vilken förbrytelse hon gjort sig skyldig till. Ingen kunde tänka på det utan att rysa. Det var lika fruktansvärt för kvinnor att släckas som för män att bli stillade. Moraine hade känt till denna risk redan från början och hon visste att det var nödvändigt att ta den. Men det gjorde inte saken behagligare att tänka på. Hennes ögon smalnade och det var bara glöden i dem som visade hennes vrede och oro. Lin skulle följa dig till Shaul Ghuls sluttningar, Shuan. Hon skulle följa dig ända ner i domesvalget. Du kan väl bara inte tro att hon skulle kunna förråda dig? Nej, men skulle hon betrakta det som förräderi? Är det förräderi att förråda en förrädare? Har du inte tänkt på det någon gång? Aldrig. Shuan, vi gör vad som måste göras. Det har vi båda vetat i 20 år. Hjulet vrider sig som det själv vill och väven har valt dig och mig för detta. Vi är invävda i profetiorna och profetiorna måste gå i uppfyllelse. De måste. Profetiorna måste gå i uppfyllelse. Vi fick lära oss att de kommer att göra det, att de måste göra det. Och ändå svär deras uppfyllande mot allt annat vi fick lära oss, mot allt som vi står för, skulle en del mena. Den ämelintronande gned sig om armarna och gick bort i skottgluggen där hon kunde blicka ut över trädgården nedanför. Hon rörde vid gardinen. Här i kvinnornas kvarter hänger de upp gardiner för att rummen ska bli mjukare och behagligare. Här anlägger de vackra trädgårdar. Men det finns inget här som inte är byggt med tanke på krig, död, dödande. Hon fortsatte med samma eftertänksamma tonfall. Bara 2 gånger sedan världsfallet har den ämelintronande blivit fråntagen sin ståla och sin stav. Ja, Tetsuan, som förrådde Manetheran på grund av sin avund för Elishants kraft. Och Bonwin, som försökte styra världen genom Arthur Hökvinge och därigenom nästan lyckades förinta Tarvalon. Den ämelintronande fortsatte att blicka ut över trädgården. Båda av röda Aya och båda ersatta av ämelintronande från blå Aya. Det är en behändig sammanfattning av varför ingen ämelintronande valts ur röda Aya sedan Bonwin. Och varför röda Aya försöker utnyttja varje ursäkt för att störta ämelintronande av blå Aya. Jag har ingen önskan att bli den tredje som förlorar ståla och stav, Moraine. Du för din del skulle förstås bli släckt och aldrig mer tillåtas att komma innanför skinande murarna. De skulle inte låta mig komma undan så lätt. Det skulle Elaida se till. Moraine betraktade spänt sin väns rygg. Ljus, vad är det som har kommit över henne? Så här har hon aldrig varit förut. Var är hennes styrka? Var är hennes glöd? Men det kommer inte att behöva hända, Shuan. Den ämelintronande fortsatte att tala som om hon inte hört något av vad Moraine sagt. För mig skulle det bli annorlunda. En störtad ämelintronande kan inte tillåtas att gå fri, inte ens när hon blivit släckt. Hon skulle kunna bli en martyr och motståndare mot Tarvalon skulle kunna samlas kring henne. Tetsuan och Bonwin fick stanna i vita tornet som tjänare. De blev kökspigor och kunde användas som ett varnande exempel på vad som kan hända även den mäktigaste. En kvinna som måste skrubba golv och diska grytor hela dagarna kan omöjligt bli centralfigur för en motståndsrörelse. Hon kan väcka medömkan, men det är också allt. Moraine stödde sig mot bordet på sina knutna händer. Hennes ögon blixtrade. Se på mig, Joanne. Se på mig. Tänker du ge upp? Är det vad du försöker säga? Efter alla dessa år, efter allt vi har gjort. Tänker du ge upp och låta världen gå förlorad? Och allt sammans för att du är rädd att bli bannad för att du inte fått grytorna tillräckligt rena. Allt hån hon kunde uppbåda la hon in i sina ord och kände sig lättad när hennes vän vände sig mot henne igen. Styrkan fanns fortfarande kvar. Den var spänd och sliten, men den fanns där. Den ärmelintronandes klara blå ögon var lika fyllda av vrede som hennes egna. Jag minns nog vem av oss det var som gnydde mest när vi fick smaka på riset som noviser. Du hade levt ett behagligt liv i Carhane, Moraine. Inte som att arbeta på en fiskebåt. Plötsligt slog Joanne näven i bordet med ett brak. Nej, jag menar inte att vi ska ge upp. Men jag tänker inte heller bara att titta på medan allt glider oss ur händerna. Utan att jag kan göra någonting. Större delen av mina bekymmer med salen beror på dig. Till och med de gröna undrar varför jag inte har kallat dig till tornet för att lära dig lite disciplin. Hälften av systrarna tycker att du borde överlämnas till de röda. Och då lär du nog önska att du var novis igen och inte hade något värre än riset att se fram emot. Ljus. Om någon av dem mindes vår vänskap under novistiden skulle jag förmodligen hamna där tillsammans med dig. Vi hade en plan. En plan, Moraine. Vi skulle hitta pojken och föra honom till Tervallon, där vi kunde gömma honom, skydda honom och vägleda honom. Sedan du lämnade tornet har jag inte fått mer än 2 meddelanden från dig. 2. Det är som att försöka segla mellan drakens fingrar på natten. Först kommer det ett meddelande om att du kommit fram till Tufloden och är på väg till den där byn, Imonswall. Och sedan ett meddelande från Camelin om att du ska till Shainar. Till Faldara och inte alls till Tervallon. Faldara, där man bara behöver sträcka ut handen för att röra vid stora fördärv. Faldara, där trollockerna gör räder och myrdrailarna rider fritt omkring var eviga dag. Nära 20 års planerande och sökande och du praktiskt taget kastar alla våra planer i ansiktet på den svarte. Är du galen? Nu när hon fått sin vän att leva upp blev Moraine själv lugn och stillsam igen. Men under lugnet doldes en obändig vilja. Väven tar ingen notis om människors planer, Joanne. Vi var så upptagna med att planera att vi glömde bort vad det är vi har att göra med. Taveren. Elida har fel. Arthur Pendrag, Tendrell. Var inte alls lika Taveren som den här unge mannen. Hjulet kommer att väva sin väv runt honom som det behagar, vad vi än kokar ihop för planer. Vreden försvann ur den ärmelintronandes ansikte. Istället blev hon blek, skakad, omtumlad. Nu låter det som om du säger att vi lika gärna kan ge upp. Menar du nu att vi ska stå overksamma och se på medan världen brinner upp? Nej, Joanne, aldrig overksamma. Och ändå kommer världen att brinna, på ett eller annat sätt, vad vi än gör. Det har du aldrig kunnat inse. Men vi måste inse att våra planer inte är stabila. Vi har ännu mindre kontroll över situationen än vi trott. Vi håller oss kanske bara fast med så lite som en nagel. Ödets vindar blåser, Joanne, och vi måste följa med dit de för oss. Den ärmelintronande röst till, som om hon kände dessa vindar blåsa kallt i sin nacke. Hon sträckte händerna mot den gyllene kistan på bordet och sökte med trubbiga förfarna fingrar upp vissa speciella punkter i de invecklade mönstren. Locket öppnade sig smidigt, perfekt balanserat på sina gångjärn. I kistan låg ett gyllene horn, krökt i runda ringlar. Det var inbäddat i ett perfekt avpassat utrymme. Hon lyfte upp instrumentet och följde med fingret den siliga inskription på det gamla språket som var inlagd i silver runt det vida klockstycket. Graven kan inte tysta mitt rop, översatte hon, så tyst att hon lika gärna kunnat prata för sig själv. Valeris horn, skapat för att kalla döda hjältar tillbaka från graven. Och enligt profetian kommer det inte att hittas förrän den sista striden närmar sig. Med en hastig rörelse la hon tillbaka hornet på dess plats och stängde locket, som om hon inte längre stod ut med åsynen av det. Algamar tvingade det på mig så fort välkomnandet var över. Han sa att han var rädd för att gå in i sin skattkammare så länge det låg där. Frestelsen var för stor, sa han. Frestelsen att själv sätta hornet till läpparna och leda de härar som det kallade fram. Leda dem norrut genom stora fördärv. Lägga självaste Shaul Gul i spillror och göra slut på den svarte. Han ville bli av med det så fort det bara gick, och likväl ville han ha det. Moraine nickade. Algamar kände till profetian om hornet. Det gjorde de flesta som stred mot den svarte. Må den som får mig att ljuda tänka ej på ära utan frälsning endast. Frälsning, den ärmelintronande gav till ett bittert skratt. Att döma av blicken i Algamars ögon visste han inte om han just gav bort frälsningen eller räddade sin själ från fördömelse. Han visste bara att han måste göra sig av med det innan det förbrände honom. Han har försökt hålla det hemligt, men han säger att det redan cirkulerar rykten om det i borgen. Jag känner inte frestelsen på samma sätt som han, men hornet får det ändå att krypa i huden på mig. Han får ha kvar det i sin skattkammare tills jag ger mig av härifrån. Jag skulle inte stå ut med att ha det ens i rummet intill. Hon gned sig över pannan och suckade. Och det ska inte hittas förrän just före sista striden. Kan den vara så nära? Jag trodde, jag hoppades att vi skulle ha mer tid. Carathon-sägnerna. Ja, Moraine, du behöver inte påminna mig. Jag har levt med drakprofetian lika länge som du. Den ärmelintronande skakade på huvudet. Ingen gång sedan världsfallet har det någonsin funnits mer än en falsk drake för varje generation. Och nu är 3 stycken lösa i världen samtidigt och ytterligare 3 de senaste 2 åren. Väven kräver en drake eftersom väven rör sig mot Tarmangaden. Moraine, ibland fylls jag av tvivel. Hon sa det med undran i rösten och fortsatte i samma ton. Tänk om Loghain verkligen var draken. Han kunde bruka kraften tills de röda förde honom till Vita tornet och vi stillade honom. Masrim Tame, mannen i Selde, kan också bruka kraften. Tänk om det är han. Våra systrar är redan i Selde. Han kanske är gripen i denna stund. Tänk om vi har haft fel ända från början. Vad händer om draken återfödd blir stillad innan sista striden ens hunnit börja? Till och med en profetia kan ha fel om den som den handlar om blir dräpt eller stillad. Och då går vi nakna ut i stormen när vi ska möta den svarta. Ingen av dem är draken, Johan. Väven kräver inte en drake utan den enda sanne draken. Ända tills han träder fram kommer väven att spotta fram falska drakar, men sedan blir det inga fler. Om Loghain eller den andra varit den sanne draken skulle det inte ha funnits några andra. Ty han ska komma lik gryningen och ånyo splittra världen och dana den åter. Antingen går vi nakna ut i stormen eller så söker vi skydd hos något som kan lägga världen i spillror. Ljuset hjälpa oss alla. Den ärmelintronande ruskade på sig som för att skaka av sig sina egna ord. Hon var sammanbiten som om hon väntade sig en örfil. Moraine, även om du lyckas dölja dina tankar för alla andra så kan du inte gömma dem för mig. Du har mer att berätta. Och det är inga goda nyheter. Som svar tog Moraine läderpåsen från sitt skärp och hällde ut dess innehåll på bordet. Det var en hög av något som tycktes vara svarta och vita keramikskärvor. Den ärmelintronande rörde nyfiket vid en av skärvorna och flämtade till. Quendilar? Ja, hjärtsten, bekräftade Moraine. Konsten att tillverka quendilar hade gått förlorad vid världsfallet. Men de föremål som gjorts i hjärtsten hade överlevt katastrofen. Till och med de saker som svalts av jorden eller sjunkit till havets botten fanns kvar oskadade. Det måste de göra. Det fanns ingen känd kraft som kunde krossa quendilar när denna väl skapats. Till och med om man riktade kraften rakt mot hjärtstenen blev den bara starkare. Men någon kraft hade krossat detta föremål. Den ärmelintronande pusslade snabbt ihop bitarna. Tillsammans bildade de en rund platta, stor som en manshand. Ena halvan var svartare än kol, andra halvan vitare än snö. De två fälten delades av en slingrande linje och färgerna hade inte bleknat med åldern. Det var Acer Dernas urgamla symbol från tiden innan världen brutit sönder. En tid då män och kvinnor brukade kraften tillsammans. Ena halvan bar numera namnet Ter Valons låga, medan den andra kallades Draktanden. Detta tecken ritades på portar som en anklagelse för ondska. Bara 7 sådana plattor hade någonsin gjorts. Allt som någonsin tillverkats i hjärtsten fanns upptecknat i Vita tornet. Och dessa 7 plattor hade den främsta platsen i dokumenten. Suan Sanchen stirrade på plattan som om hon hittat en giftorm bredvid sig i sängen. Ett av sigillen till den svartes fängelse, sa hon till slut motvilligt. Det var dessa 7 sigill den ärmelintronande antogs vara väktare över. Det var en hemlighet som doldes för omvärlden, i den mån nu omvärlden någonsin ägnade saken en tanke, att ingen av dem som suttit på ärmelintronen hade vetat var något av sigillen fanns sedan troll och krigen. Vi vet att den svarte rör på sig, Suan. Vi vet att hans fängelse inte kan förbli förseglat för alltid. Människors verk kan aldrig bli lika starka som skaparens. Vi visste redan att hans hand har nått ut i världen igen, om än bara indirekt. Ljuset vare tack. Mörkvännerna blir bara fler, och sådant som vi kallade ondska för 10 år sedan framstår som rena barnleken i jämförelse med sådant som nu sker varje dag. Om sigillen redan har börjat rämna, då har vi kanske ingen tid alls. Inte mycket, det är sant. Men den lilla tid vi har kanske räcker. Den måste räcka. Den ärmelintronande rörde vid det krossade sigillet. Hennes röst lät pressad, som om hon tvingade fram orden. Jag har sett pojken. Jag såg honom på borggården under välkomnandet. Det är en av mina förmågor, att kunna se Traveren. En sällsynt förmåga i dessa dagar. Ännu mer sällsynt än Traveren själv och inte speciellt användbar. En lång pojke, en tämligen stilig ung man. Han skilde sig inte särskilt mycket från de unga män man kan se i vilken by som helst. Hon drog efter andan. Moraine, han flammade som solen själv. Det är inte många gånger i mitt liv som jag har varit rädd, men åsynen av honom skrämde mig ända in i märgen. Jag ville skrika. Jag ville krypa ihop och gömma mig. Jag kunde knappt få fram ett ord. Jag sa så lite att Algemar trodde att jag var arg på honom. Den där ynglingen. Det är honom vi har letat efter i 20 år. Hennes röst rymde skuggan av en fråga. Moraine besvarade den. Det är han. Är du säker? Kan han bruka kraften? Hennes läppar kämpade för att få fram orden. Moraine kunde också känna spänningen, en inre kamp, något kallt som grep henne om hjärtat, men hon bibehöll sitt lugn. Ja, det kan han. En man som använde kraften. Det var något som ingen HD kunde tänka på utan fruktan. Det var något som hela världen var rädd för. Och jag kommer att släppa honom lös. Rand Althor kommer att träda fram inför världen som draken återfött. Den ärmelintronande genomfors av en rysning. Rand Althor, Det är inte direkt något namn som borde kunna injaga fruktan och sätta världen i brand. Hon rös till igen och gned sig energiskt om armarna, men ett beslutsamt ljus hade tänts i hennes ögon. Om det verkligen är han har vi kanske nog med tid trots allt. Men är han säker här? Jag har två röda systrar med mig och jag kan inte längre svara för de gula heller. Må ljuset bränna mig. Jag kan inte längre svara för vad någon av dem tycker. Inte när det gäller det här. Till och med Verin och Seraphel skulle kasta sig över honom som om han vore en huggorm i en barnkammare. För stunden är han säker. Den Ämerlin-tronande väntade på att Moraine skulle säga mer. Tystnaden blev allt längre, ända tills det stod klart att hon inte tänkte göra det. Till slut sa den Ämerlin-tronande: Du sa att vår gamla plan är värdelös. Vad anser du att vi ska göra nu? Jag har medvetet låtit honom tro att jag inte längre är intresserad av honom. Att han kan göra vad han vill vad mig anbelangar. Hon gjorde en avvärjande gest när den Ämerlin-tronande öppnade munnen för att tala. Det var nödvändigt, sa han. Rand Althor växte upp i Tufloden, där Menetherens envisa blod flyter i allas ådror. Och mot hans eget blod är Menetherens blod ändå bara som lera jämfört med sten. Om man inte tar det försiktigt med honom kommer han att rusa iväg åt vilket håll som helst, utom dit vi vill. Då får vi behandla honom som ett nyfött barn. Vi klär honom i lindor och leker med hans tår, om du tror att det kommer att behövas. Men till vilken nytta? Hans två vänner, Matrim Cawthon och Perrin Ibarra, är ivriga att få se världen innan de vänder tillbaka till Tufloden och ett liv i obemärkthet, om de nu kan återvända. De är också Tavaren, om en av mindre styrka än han. Jag tänker se till att de för Valeres horn till Ilion. Hon tvekade med fundersamin. Det är ett problem med Mert. Han har en dolk från Shadar Logoth. Shadar Logoth? Ljus, varför låter de ens komma i närheten av den platsen? Allting där är besmittat av ondskan. Det är farligt att ta med sig så mycket som en sten därifrån. Ljuset, hjälp oss. Om Mordeth rörde pojken. Den Ämerlin-tronande lät som om hon höll på att kvävas. Om han gjort det skulle världen vara dömd. Men det gjorde han inte, Joanne. Det vi gör, gör vi för att det är nödvändigt. Och detta var också nödvändigt. Jag har gjort tillräckligt mycket för att Mert inte ska föra smittan vidare. Men han hade dolken för länge innan jag fick veta det. Han är fortfarande bunden till den. Jag trodde att jag skulle vara tvungen att ta honom till Tervallon för att kunna bota honom. Men nu när det är så många systrar här kan vi kanske göra det här istället. Det skulle gå, bara vi kan vara säkra på att det finns några av dem som inte ser mörkvänner där det inte finns några. Det skulle räcka med dig och mig och två till om vi använder min Angreel. Lin kan vi räkna med. Och en till kan jag säkert hitta. Den Ämerlin-tronande log plötsligt ett skevt leende. Tornets sal vill ha tillbaka den där Angreelen, Moraine. Det finns inte många kvar. Och du anses numera vara opålitlig. Moraine log, men leendet nådde inte hennes ögon. De kommer att anse värre saker om mig innan jag är färdig. Mert kommer att kasta sig över chansen att få spela en så stor roll i legenden om Valeres horn. Och Perrin borde inte vara särskilt svårövertalad. Han behöver något som kan avleda hans tankar från hans egna bekymmer. Rand vet vad han är för något. Något av det i varje fall, en liten del. Och han är naturligtvis rädd för det. Han vill ge sig av på egen hand, fara till någon plats där han inte kan skada någon. Han säger att han aldrig ska röra kraften igen, men han är rädd att han inte ska kunna låta bli. Vilket han har alla anledning att vara. Det vore lättare att sluta dricka vatten. Just det. Och han vill slippa ifrån allt vad Aes Sedir heter. Moraine log ett litet, glädjelöst leende. Om han fick chansen att komma undan alla Aes Sedai, men ändå kunde vara tillsammans med sina vänner ett tag till, borde han bli lika ivrig som Mert. Men hur ska han kunna komma undan alla Aes Sedai? Du måste givetvis resa med dem. Vi har inte råd att förlora honom nu, Moraine. Jag kan inte resa med. Det är långt från Faldara till Ilien, men han har redan färdats nästan lika långt. Vi måste lätta på kopplet ett tag. Det finns inget annat sätt. Jag har låtit bränna alla deras gamla kläder. Risken att något av det de haft med sig skulle falla i orätta händer har varit alldeles för stor. Jag ska rena dem innan de ger sig av. Och det utan att de ens vet att det hänt. Det kommer inte att gå att spåra dem på det sättet. Och det enda hot av det slaget som återstår sitter inspärrad i en fängelsehåla här i Faldara. Den Emmeline-tronande som just nickat sitt bifall gav henne en frågande blick. Men Moraine fortsatte utan paus. Jag ska göra allt jag kan för att deras resa ska bli trygg, Shuan. Och när Rand behöver mig i Ilien kommer jag att finnas där. Jag kommer att se till att det blir han som överlämnar hornet till de nios råd och de församlade. I Ilien kommer jag att se till att allt går som det ska, Shuan. Ilienborna skulle följa draken, eller Baal Samon själv, om han bara kom med Valeres horn. Detsamma gäller de flesta av dem som samlats för att delta i jakten på hornet. Den sanne draken återfödd kommer inte att behöva samla något följe innan rikerna vänder sig mot honom. Han kommer att ha ett rike runt sig och en armé i ryggen redan från starten. Den Emmeline-tronande satte sig ned på sin stol men lutade sig genast framåt. Hon verkade vara fången mellan trötthet och hopp. Men kommer han att träda fram? Om han är rädd? Ljuset vet att han borde vara rädd, Moraine. Men de som påstår sig vara draken är män som vill ha makt. Om han inte vill det. Jag har mina sätt att få honom erkänd som draken, antingen han vill det eller ej. Och även om jag av någon anledning skulle misslyckas, kommer väven själv att se till att han blir erkänd som draken, antingen han vill det eller ej. Kom ihåg att han är Taveren, Suan. Han har inte mer makt över sitt öde än en ljusveke har över en låga. Den Emmeline-tronande suckade. Det är stora risker, Moraine. Men min far brukade alltid säga, flicka, om du inte tar några risker kan du aldrig vinna ens en kopparslant. Vi måste planera. Sätt dig. Det här kommer att ta tid. Jag ska skicka efter vin och ost. Moraine skakade på huvudet. Vi har redan varit instängda här tillsammans för länge. Om någon har försökt lyssna på oss och upptäckt din skyddsformel undrar de redan vad som står på. Vi kan ordna ett nytt möte imorgon. Dessutom kan jag inte berätta allting för dig, käraste vän. Och jag vågar inte riskera att du märker att jag undanhåller dig någonting. Jag förmodar att du har rätt. Men vi måste träffas igen tidigt imorgon bitti. Det är så mycket jag måste få veta. Imorgon bitti, bekräftade Moraine. Den Emmeline-tronande reste sig upp och de omfamnade varandra på nytt. Imorgon bitti ska jag berätta allt du måste veta. Lin gav Moraine en vass blick när hon kom ut i förrummet och skyndade sedan in i den Emmeline-tronandes kammare. Moraine försökte se tagen ut, som om hon just fått utstå en av den Emmeline-tronades fruktade avbasningar. Även de mest viljestarka kvinnor brukade vara mycket omskakade efter en sådan behandling. Men det var ett uttryck som passade hennes natur alldeles för illa. Mer än något annat såg hon arg ut, men resultatet var ungefär detsamma. Hon var bara vagt medveten om de andra kvinnorna i förrummet. Hon trodde att några hade gått och andra kommit istället, men hon ägnade dem knappt en blick. Det började bli sent och det fanns mycket att göra före morgonen. Mycket som skulle göras innan hon talade med den Emmeline-tronande igen. Hon skyndade på sina steg och försvann djupare in i borgen. Det hördes rassel från vapen och rustningar när kolonnen rörde sig under Terrabons månbelysta natthimmel. Den utgjorde en imponerande åsyn, om det bara funnits någon där att se den. Det var 2 fulla tusenden av ljusets söner med vita vapenrockar, skinande rustningar och vita mantlar, alla på goda springare. Efter dem kom trossen med ett tåg av vagnar, hovslagare och hästskötare som ledde reservhästarna. Det fanns en del byar i detta sparsamt skogsbevuxna landskap, men de hade lämnat alla vägar bakom sig och undvikit att komma i närheten av ens de små gårdar som låg här och där. De skulle möta någon i en liten by, inte större än en flugprick på kartan, nära Terrabons norra gräns, precis i utkanten av Elmoth-slätten. Jeffrey Bornholt red i täten för kolonnen. Han var dess anförare, men inte desto mindre undrade han vad alltsammans handlade om. Han mindes allt för väl det sammanträde han haft i Amador med Pedril Nile, ljusets söners högste generalkommandant, men han hade inte fått veta mycket där. Det är bara vi två kvar nu, Bornholt, hade den vithårige mannen sagt. Åldern hade gjort hans röst tunn och sträv. Jag minns hur jag gav dig eden för, vad blir det? 36 år sedan måste det bli nu. Bornholt rätade på sig. Vördade generalkommandant, får jag fråga varför jag blev återkallad från Camlin? Och varför med sådan brådska? En enda knuff hade kunnat få Morgase att störta över ända. Det finns adelshus i Andor som delar vår syn på samarbetet med Tarvalon, och de var redo att göra anspråk på tronen. Jag överlämnade befälet till Eamon Velda, men han tycktes vara fast besluten att följa efter tronens dotter till Tarvalon. Det skulle inte förvåna mig om han har kidnappat flickan eller rent av angripit Tarvalon. Och Jane, Bornholts son, hade anlänt strax innan Bornholt återkallats. Dane var full av nitälskan och entusiasm. En entusiasm som ibland växte sig allt för stark. Tillräckligt stark för att få honom att falla blind för allt som Valda föreslog. Valda vandrar i ljuset, Jeffrey. Men du är den bästa stridskommandant vi har bland sönerna. Du ska sätta ihop en full legion med de bästa män du kan hitta. Du ska föra dem in i Terrabon, men undvika alla ögon som är ihop med en tunga som kan tala. Alla sådana tungor måste tystas om ögonen ser något. Bornholt tvekade. En grupp på 50 ljusets söner kunde komma in i ett land utan att någon ifrågasatte det, i varje fall inte öppet. Kanske skulle det gå med 100 män, men en hel legion. Har det utbrutit krig, vördade generalkommandant. Det talas om det ute på gatorna. Mest vilda rykten om att Arthur Hökvinges arméer har kommit tillbaka. Den gamle mannen sa ingenting. Kungen regerar inte över ljusets söner, kapten Bornholt. För första gången fanns det en skärpa i högste generalkommandantens röst. Det gör jag. Låt kungen sitta i sitt palats och göra det han gör bäst. Ingenting. I en by som heter Alcruna kommer någon att möta dig. Och där ska du få dina slutgiltiga order. Jag förväntar mig att du har din legion färdig att ge sig av inom 3 dagar. Gå nu, Jeffrey. Du har arbete att utföra. Bornholt rynkade på pannan. Jag ber om tillgift, generalkommandant. Men vem kommer att möta mig? Varför ska jag riskera att vi hamnar i krig med Terrabon? Du kommer att få veta allt du behöver veta när du når fram till Alcruna. Högste generalkommandant Pedro Nail såg plötsligt äldre ut än han var. Han plockade frånvarande med sin tunika där ljusets söners gyllene sol lyste på bröstet. Det är krafter i arbete som du inte känner till, Jeffrey. Krafter bortom vad ens du kan känna till. Välj snabbt ut dina män. Gå nu. Fråga inte mer. Och må ljuset rida med dig. Bornhold rätade på sig i sadeln och försökte få bort stelheten ur ryggen. Jag börjar bli gammal, tänkte han. Ett dygn på hästryggen med två raster för att vattna hästarna, och han kände redan varje grått hår som en börda på sina axlar. För bara ett par år sedan skulle han inte ens ha funderat på saken. Jag har åtminstone inte dödat några oskyldiga. Mot mörkvänner kunde han vara precis lika skoningslös som vilken annan man som svurit att tjäna ljuset. Mörkvännerna måste utplånas innan de drog in hela världen i skuggan. Men först ville han vara säker på att de var mörkvänner. Trots att de hela tiden rört sig utanför allfarvägarna hade det varit svårt att undvika att bli sedd med så många män. Men han hade klarat det. Inga tungor hade behövt tystas. De spanare han hade sänt ut kom nu ridande tillbaka, och bakom dem kom fler män i vita mantlar. En del av dem bar flammande facklor för att förstöra mörkerseendet hos dem som red i kolonnens spets. Bornhold muttrade en svordom och beordrade halt medan han betraktade dem som kommit för att möta honom. På deras mantlar fanns samma gyllene sol som på hans egen, samma som på alla ljusets söners mantlar. Och under ledarens satt till och med de guldband som visade att han hade samma rang som Bornhold. Men bakom deras soltecken fanns röda herdestavar avbildade. Åklagare. Med brännjärn och tänger och droppande vatten drog åklagarna fram mörkervännernas bekännelser och ånger. Men det fanns de som menade att de redan från början hade bestämt sig för att deras offer var skyldiga. Geoffrey Bornhold var en av dem som sa så. Har de skickat mig hit för att möta åklagare? Vi har väntat på er, kapten Bornhold, sa ledaren med sträv röst. Han var en lång, kroknäst man i vars ögon Bornhold kunde se samma övertygelsens glöd som fanns hos alla åklagare. Ni kunde ha kommit hit fortare. Jag är Einar Saren och lyder närmast under Yashim Carradin som leder ljusets hand i Terrabon. Ljusets hand, handen som gräver fram sanningen, som de brukade säga. De tyckte inte om namnet åklagare. Det finns en bro framme vid byn. Säg åt era män att ta sig över den. Vi ska talas vid på värdshuset. Det är förvånansvärt bekvämt. Högste generalkommandanten själv sa åt mig att undvika alla ögon som kunde se oss. Byn är tystad. Se nu till att få era män i rörelse. Det är jag som för befälet från och med nu. Jag har order med högste generalkommandantens sigill om ni tvivlar på mitt ord. Bornhold lyckades undertrycka ett bestört rop. Tystad. Han undrade om de hade lagt kropparna utanför byn eller om de slängt dem i floden. Det vore just likt åklagarna att vara tillräckligt kallblodiga för att som en ren säkerhetsåtgärd ta livet av en hel by och sedan dumma nog att låta kropparna flyta nerströms och basunera ut deras dåd hela vägen från Alcuna till Tanchico. Det enda jag undrar över är varför jag är i Terrabon med 2000 man, åklagare. Sharons ansikte drogs ihop i en ilsken grimas, men hans röst hade fortfarande samma sträva, uppfordrande tonfall. Det är lätt besvarat, kapten. Över hela Almoth-slätten finns det byar där all myndighet ligger hos borgmästare eller ett byråd. Det är hög tid att de förs in under ljuset. Utan tvivel rymmer sådana platser många mörkvänner. Bornholds häst stampade i marken. Menar ni, Saren, att jag har kommit hit med en hel legion för att rota fram en eller annan mörkvän i några små bondbyar? Ni är här för att göra vad ni blir tillsagd att göra, Bornhold, att arbeta i ljusets namn. Eller har ni börjat lämna ljuset? Saren log ett leende som mest såg ut som en grimas. Om det är strid ni vill ha kan det mycket väl hända att ni får vad ni söker. Främlingarna har en stor styrka samlad på Tomans huvud. Kanske en större styrka än Terrabon och Aradoman kan hålla tillbaka, ens om de upphör med sina löjliga inbördes stridigheter tillräckligt länge för att kunna samarbeta. Om främlingarna bryter igenom kommer ni att få så mycket strid ni kan klara av. Terrabonborna påstår att främlingarna är vidunder, odjur skickade av den svarte. En del säger att de har Aesir Dare som kämpar för dem. Om de är mörkvänner, de här främlingarna, kommer vi att få ta hand om dem också, när deras tur kommer. Bornholt slutade andas för ett ögonblick. Då talar alltså ryktena sanning. Arthur Hökvinges arméer har återvänt. Främlingar, sa Saren kort. Det lät som om han ångrade att han hade fört dem på tal. Främlingar, förmodligen mörkvänner, var de nu än har kommit från. Det är allt vi vet och allt ni behöver veta. För närvarande behöver ni inte bekymra er om dem. Vi spiller tid. För era män över floden, Bornhold. Jag ska ge er era order när vi är i byn. Han svängde hastigt runt sin häst och galopperade tillbaka samma väg som han kommit, tätt följd av sina fackelbärare. Bornhold slöt ögonen för att få tillbaka mörkerseendet snabbare. De använder oss som stenar på ett spelbräde. Byar. Han öppnade ögonen när hans närmaste man kom fram till hans sida, uppsträckt i vakt inför sin kapten. En glöd liknande åklagarnas lyste i den magre mannens ögon, men inte desto mindre var han en god soldat. Vi har en bro framför oss. För legionen över floden och slå läger. Jag ansluter mig till er så fort jag kan. Han drog åt sig tyglarna och red iväg i samma riktning som åklagaren hade försvunnit. Stenar på ett spelbräde. Men vem är det som flyttar oss och varför? Eftermiddagen gled över i kväll medan Leandrin gick genom kvinnornas kvarter. Utanför skottgluggarna växte sig mörkret allt tätare, sipprade in och la sig på de ställen dit ljuset från lamporna i korridoren inte nådde. Skymningen gjorde alltid Leandrin orolig, gryningen också. I gryningen föddes dagen, på samma sätt som skymningen födde natten. Men gryning och skymning innebar lika mycket nattens och dagens död. Den svartes makt var rotad i döden. Han fick kraft ur döden. Och vid dessa tider på dygnet var det som om hon kunde känna hans kraft röra sig. Något var det i varje fall som rörde sig i halvmörkret. Något som hon nästan trodde att hon skulle kunna fånga skymten av om hon snodde runt tillräckligt snabbt. Något hon var säker på att hon skulle kunna se om hon bara ansträngde sig tillräckligt mycket. Tjänstekvinnor klädda i svart och guld neg för henne när hon gick förbi, men hon tog ingen notis om dem. Hon hade blicken riktad rakt framför sig och såg dem inte ens. När hon var framme vid den dörr hon letat efter stannade hon för att kasta en snabb blick åt båda håll i korridoren. De enda kvinnor som fanns inom synhåll var tjänare och några män fanns naturligtvis inte där. Utan att knacka sköt hon upp dörren och steg in. Förrummet till hennes nåd Amalisas gemak var klart upplyst och den kinariska nattkylan hölls borta av en flammande brasa som sprakade i eldstaden. På stolar och tjocka mattor runt om i rummet satt Amalisa och hennes sällskapsdamer och lyssnade på en kvinna som stod och läste ur en bok. Det hon läste var Hökens och näktergalens dans av Tevin Erwin. En berättelse som visade hur män skulle uppträda gentemot kvinnor och vice versa. Leandrins läppar smalnade. Hon hade sannligen inte läst boken, men hon hade hört så mycket som hon behövde höra om den. Amalisa och hennes sällskapsdamer mötte varje replik med högljudda skrattsalvor, allt medan de föll i varandras famnar och trummade med hälarna i golvet som små flickor. Kvinnan med boken var den första som blev medveten om Leandrins närvaro. Med en förvånad min avbröt hon sin läsning. De andra vände sig om för att se vad det var hon tittade på och skrattsalvorna byttes mot tystnad. Alla utom Amalisa kom snabbt på fötter och rättade hastigt till sina kjolar och frisyrer. Emma-Lisa reste sig graciöst med ett leende på sina läppar. Du hedrar oss med din närvaro, Leandrin. Det här var en mycket trevlig överraskning. Jag väntade dig inte förrän imorgon. Jag trodde att du skulle vilja vila ut efter din långa re... Leandrin avbröt henne abrupt. Jag ska tala med hennes nåd Emma-Lisa i en rum, sa hon, utan att rikta sig till någon särskild. Ni ska ge er iväg. Nu. Efter ett kort ögonblick av förbluffad tystnad sa de andra kvinnorna adjö till Emma-Lisa. På vägen ut neg de alla för Leandrin, men hon tog ingen notis om dem. Hon fortsatte att stirra ut i intet, men hon såg dem, hörde dem. De betygade henne sin vördnad med darrande röster som röjde deras oro över Aesidens humör. De sänkte sina blickar inför hennes monumentala ointresse. De klämde sig förbi henne till dörren, noga med att inte låta sina kjolar nudda hennes. När dörren stängdes bakom den sista av dem sa Emma-Lisa: Leandrin, jag förstår inte. Vandrar du i ljuset, dotter? De där dumheterna med att kalla hennes syster tänkte hon verkligen inte fortsätta med. Emma-Lisa var för all del flera år äldre än hon, men det betydde inte att man skulle bryta mot de uråldriga sederna. Hur länge de än varit glömda så var det hög tid att man mindes dem igen. Så fort frågan hade lämnat hennes läppar insåg Leandrin att hon gjort ett misstag. Det var en fråga som alltid ledde till tvivel och oro när den ställdes av en Aesidé. Men Emma-Lisa rätade på ryggen och hennes ansikte blev hårt. Det där är en förolämpning, Leandrin Aesidé. Jag är Shinarier av ett ädelt hus och har krigarblod i mina ådror. Min släkt har kämpat mot skuggan innan det ens fanns en Shainar. Kämpat i 3000 år utan att svika eller mattas en enda dag. Leandrin ändrade anfallsvinkel men vägrade att slå till reträtt. Hon gick tvärs över golvet och tog upp hökens och nektergalens stans från spiselhyllan. Hon stod och höll den utan att titta på den. I Shainar framför andra länder måste man värna om ljuset och frukta skuggan. Som i förbigående kastade hon in den läderklädda volymen i elden. Lågorna förtärde den med ett rytande och flammorna slickade ända upp i skorstenen. I samma ögonblick flammade alla rummets lampor upp med ett väsande och fick hela rummet att bada i ljus. Här, mest av alla platser, måste det vara så. Här, där stora fördärv, evigt förbannat, ligger nästgårds och där förfallet ligger och väntar bakom kröken. Här kan till och med den som tror sig gå i ljuset vara förförd av skuggan. Pärlor av svett glittrade på Emma-Lisas panna. När Leandrin kastade boken på elden hade hon lyft handen i protest, men nu lät hon den långsamt falla. Hennes blick var fortfarande fast, men Leandrin såg hur hon svalde, hur hon nervöst trampade med fötterna. Jag förstår inte, Leandrin ser dig. Är det boken ni tänker på? Det är bara dårskap. Hennes röst röjde en svag darrning. Bra. Lampornas glaskupor täcktes av fina sprickor när lågorna växte sig ännu högre, ännu hetare. Rummet var lika ljust som om det legat oskyddat under middagssolen. Emma-Lisa stod rak som en eldgaffel och spände ansiktet för att inte kisa. Det är du som är dåraktig, dotter. Jag bryr mig inte om böcker. Här rider männen ut i stora fördärv, utsätter sig för dess smitta, vistas i själva skuggan. Varför är du så förvånad över att smittan kan tränga in i dem? Mot deras vilja eller ej, tränga in kan den ändå. Varför tror du att självaste den Emmerlin-tronande har kommit? Nej, Emmerlisa flämtade fram ordet. Jag tillhör röda Aya, dotter, sa Leandrin obarmhärtigt. Jag jagar alla män som tagit fel väg. Jag förstår inte. Inte bara de förtappade kryp som försöker använda kraften. Alla fördärvade män, hög och låg, jagar jag. Jag förstår inte. Emma-Lisa slickade sig osäkert om läpparna och gjorde ett märkbart försök att samla sig. Jag förstår inte, Leandrin ser dig. Snälla ni. Hög, till och med före låg. Nej. Som om något osynligt stöd ryckts undan från henne föll hon nu på knä med böjd nacke. Snälla Leandrin Sudey, säg att det inte är Algemar ni menar. Det kan inte vara han. Just i detta ögonblick av tvivel och förvirring slog Leandrin till. Hon rörde sig inte, men hon gjorde ett utfall med kraften. Amelisa flämtade och ryckte till, som om någon stuckit henne med en nål. Leandrins snipiga läppar kröktes i ett leende. Det här var hennes speciella knep från barndomen, det första sätt hon utnyttjat sina förmågor på. Novisernas föreståndarinna hade förbjudit henne att göra det så fort hon upptäckte. Men för Leandrins del betydde det bara att hon fick ytterligare en sak som hon måste dölja för dem som avundades henne. Hon gick fram till Amelisa och tog henne under hakan. Metallen som gjort henne hård fanns fortfarande kvar, men nu var den böjlig, formbar för den som visste var man skulle trycka. Amelisas kinder glänste av tårar. Leandrin lät eldslågorna återfå sin normala styrka. De behövdes inte längre. Hon lät sina ord bli mjukare, men hennes röst var fortfarande lika obönhörligt hård. Dotter, det är ingen som vill se dig och Algemar kastade åt pöbeln som mörkvänner. Jag ska hjälpa er, men då måste du också hjälpa till.
Hjälpa er?
Amelisa höll sig om huvudet. Hon såg förvirrad ut. Snälla ni, Leandrin Sudey, jag förstår inte. Alltihop är så... Det är så... Leandrins förmåga var inte fulländad. Hon kunde inte tvinga någon att göra det hon ville, även om hon hade försökt. Åh, så hon hade försökt. Men hon kunde göra dem vidöppna för hennes ord. Hon kunde få dem att vilja tro henne. Att mer än något annat vilja bli övertygad om att hon hade rätt. Lyd, dotter. Lyd och besvara sanningsenligt mina frågor. Och jag lovar att ingen ska tala om dig och Algemar som mörkvänner. Ni kommer inte att behöva bli släpade nakna genom gatorna. Behöver inte bli drivna ur staden med piskrapp om nu inte pöbeln sliter er i stycken först. Jag kommer inte att låta det hända. Förstår du?
Ja, Leandrin Sudey. Ja, jag lovar att göra vad ni säger. Jag lovar att säga sanningen.
Leandrin sträckte på sig och såg ned på den andra kvinnan. Amelisa stannade där hon var, på knä. Hennes ansikte såg ut som ett barns. Ett barn som väntade på att bli tröstad av någon som var klokare och starkare. Leandrin tyckte att det var precis som det skulle vara. Hon hade aldrig förstått varför en enkel nigning skulle räcka för en Aes Sedai när folk böjde knä inför kungar och drottningar. Vilken drottning besitter mina krafter? Hon gjorde en ilsken grimas och Amelisa darrade till. Var lugn, dotter. Jag har kommit för att hjälpa dig, inte för att straffa. Endast de som förtjänar det kommer att straffas. Tala nu och låt det vara sanningen endast.
Ja, Leandrin Sudey. Jag ska säga sanningen. Det svär jag vid mitt hus och min heder.
Moraine kom till Faldara med en mörkvän. Amelisa var för uppskrämd för att visa någon förvåning.
Åh nej, Leandrin Sudey. Nej, den där mannen kom senare. Han sitter i en av fängelsehålorna nu.
Senare, säger du. Men är det sant att hon ofta talar med honom? Vistas hon ofta i denna mörkväns sällskap? Ensam?
Ibland, Leandrin Sudey. Bara ibland. Hon vill få reda på skälet till att han kom hit. Moraine Sudey är...
Leandrin gjorde en skarp gest med handen och Amelisa svalde vad mer hon tänkt säga. Tre unga män följde med Moraine. Detta vet jag. Var är de? Jag har varit i deras rum, men de står ej att finna.
Jag vet inte, Leandrin Sudey. De verkar vara trevliga pojkar. Ni tror väl ändå inte att de är mörkvänner?
Inte mörkvänner. Nej, värre ändå. Mycket farligare än mörkvänner, dotter. Hela världen hotas av dem. De måste hittas. Ni ska befalla era tjänare att söka igenom borgen. Era sällskapsdamer ska också leta. Och ni själv. Varenda lite skrymsle måste genomletas.
För detta ansvarar ni personligen. Personligen. Och ni ska inte tala med någon om detta. Inte med någon utom dem jag nämner. Ingen annan får veta något. Ingen. Dessa unga män måste föras från Faldara till Tarvalon i hemlighet. Största hemlighet. Som ni befaller, Leandrin Sudey. Men jag förstår inte att det måste vara så hemligt. Det finns ingen här som skulle försöka hindra en ACD. Du kanske har hört talas om svarta, Aya. Emelisas ögon såg ut som om de skulle tränga ut ur sina hålor. Hon ryggade bakåt från Leandrin och höjde armarna som om hon skulle värja sig mot ett slag. Ett avskyvärt rykte, Leandrin Sudey. Avskyvärt. Det finns inga ACDs som tjänar den svarte. Jag tror inte på det. Ni måste tro mig. Vid ljuset, jag svär att jag inte tror på det. Vid min heder och mitt hus, jag svär. Leandrin stod lugnt och lät henne fortsätta. Såg hur hennes tystnad drev ut de sista resterna av Amalisas styrka. Det var välkänt att ACDs kunde bli arga, mycket arga, på dem som ens nämnde svarta Aya. Och att det var än värre för dem som sa sig tro på denna hemliga Ayas existens. Emelisas viljestyrka hade redan försvagats av Leandrins lilla barndomsknep. Och efter det här skulle hon vara som lera i Leandrins händer. Ett enda slag till skulle vara nog. Svarta Aya finns, mitt barn. De finns, och de finns här, innanför Faldaras murar. Emelisa låg kvar på knä med vantroget gapande mun. Svarta Aya. Acedair som var mörkvänner. Det var nästan lika fasansfullt som att få veta att den svarte själv vandrade i borgens korridorer. Men Leandrin tänkte inte lätta på greppet ännu. Varje Acedair som du passerar i korridoren kan vara en svart syster. Dessvärre. Jag kan inte säga vilka de är. Men mitt beskydd kan du få om du vandrar i ljuset och lyder mig. Det gör jag, viskade Emelisa hest. Det gör jag. Snälla, Leandrin Sudey. Snälla ni, säg att ni ska beskydda min bror och mina sällskapsdamer. Jag ska beskydda den som förtjänar beskydd. Tänk du på ditt dotter och tänk endast på det jag befallit dig att göra. Världens öde beror på detta, dotter. Allt annat måste du glömma. Ja, Leandrin Sudey. Ja, ja. Leandrin vände sig om och gick. Hon såg sig inte om förrän hon kom fram till dörren. Emelisa låg fortfarande på knä. Tittade fortfarande oroligt efter henne. Res er, Ishnod, Emelisa, sa Leandrin med vänlig röst. Där man bara kunde ana det hån hon kände inom sig. Syster, jo verkligen. Inte en dag som novis skulle hon klara. Och hon får utdela befallningar. Res er. Emelisa reste sig upp med små knyckiga rörelser. Som om hon just befriats efter att i timmar ha varit bunden till händer och fötter. När hon slutligen stod upprätt talade Leandrin igen. Nu åter med kallt stål i rösten. Och om du sviker världen, om du sviker mig, då kommer du att kunna avundas den där ömkliga mörkvännen i fängelsehålan. Av Emelisas ansiktsuttryck slöt sig Leandrin till att ett eventuellt misslyckande i varje fall inte skulle bero på brist på ansträngning från hennes sida. När Leandrin drog igen dörren efter sig fick hon plötsligt en stickande känsla i huden. Hon snodde runt med en flämtning och såg sig om i den svagt upplysta korridoren. Den var tom. Genom skottgluggarna syntes det djupa nattmörkret. Korridoren var tom och ändå var hon säker på att hon känt någons blick. Hon kände det som om den tomma, dunkla korridoren skrattade hånfullt åt henne. Hon ryckte besvärat på axlarna och började sedan gå genom korridoren med bestämda steg. Jag inbillar mig. Det är alltsammans. Det var redan natt och ännu fanns det mycket att göra före gryningen. De order hon fått hade inte lämnat några tvivelsmål. I fängelsehålorna rådde ogenomträngligt mörker dygnet om, såvida inte någon kom dit med en lykta. Detta störde inte Peyton Fane som satt på kanten till sin brits och stirrade ut i mörkret med ett leende på läpparna. Han kunde höra hur de två andra fångarna mumlade och kved i onda drömmar. Peyton Fane väntade på någonting. Någonting han hade väntat länge på. Alldeles för länge. Men inte länge till nu. Dörren till det yttre vaktrummet öppnades och släppte in en flod av ljus. En mörk siluett avtecknade sig i dörröppningen. Fane reste sig upp. Du? Inte den jag hade väntat mig. Han sträckte på sig med en lojhet han inte kände. Blodet forsade genom hans ådror. Det kändes som om han skulle kunna hoppa över hela borgen om han bara försökte. Överraskningar åt alla, va? Men sätt igång nu. Natten börjar bli gammal och jag vill få lite sömn någon gång. När lyktan kom in i cellrummet lyfte Fane på huvudet och hånlog mot något han inte kunde se, bara känna. Någonstans på andra sidan fängelsehålans stentak. Än är det inte över, viskade han. Striden tar aldrig slut.